Hej Shabaluba, det här är Nils Karlsson och det här är världens bästa poplåt och det här handlar om musikkriminalitet. På grund av en aktuell politisk debatt behöver världens bästa poplåt omvärdera vad som är världens bästa poplåt, i alla fall tillfälligt. Och också omvärdera vad som är musikkriminalitet. Tidigare avsnitt i den här true crime-omgången har mest handlat om, vad ska man säga, att låta sig inspireras väldigt mycket av någon annans melodier eller harmonier eller sångtexter och sedan ibland inte särskilt förslaget maskerade. Idag handlar det om en annan sorts brottslighet. Vi ska prata om samtycke. Vi ska också, och det här är den aktuella politiska debatten som kommer in i bilden, prata om en aning om, en liten snudda vid, könsidentitet. Inte för att den svenska hetsiga diskussionen om huruvida det är rätt eller fel att göra det marginellt enklare att byta juridisk kön har något med den musikaliska brottsligheten i sig att göra, men tanken på att det finns en skillnad mellan vad en människa är biologiskt och vad en människa är socialt spelar in. Inte minst för att det där med kvinnor och män och vad som är vad är något som har diskuterats genom pop sedan hur länge som helst på olika nivåer av allvar med olika nivåer av tillåtande attityd. Vi tar och klarar av det filosofiska först. Vi människor är biologiska varelser i en fysisk verklighet. Om man bryter ner oss till våra beståndsdelar skulle vi vara grundämnen utan medvetande. Om vi sen bygger ihop oss igen blir vi först molekyler och sen celler och någonstans på vägen blir vi levande och tänkande, men utan tvekan så är vi i grund och botten någon sorts fysisk och kemisk reaktion. Men den verklighet vi lever i är inte bara fysisk, den är också social. En verklighet vi skapar tillsammans. Den sociala verkligheten är inte mindre verklig än den fysiska verkligheten. Den är bara en annan sorts verklighet. Om man inte är den typen av filosof som tror att medvetande och frivilliga bara är inbillning. Fast om man tror det så spelar det ju ändå ingen roll vad vi pratar om, eftersom det ändå bara är en förutbestämd fysisk reaktion på Big Bang. Så, ta pengar till exempel. Det vill säga de pengar ni inte skickar till mig genom att bli Patreon på Patreon. Pengar finns. Att vara rik är, hur man än vänder och vrider på det, inte en biologisk nödvändighet. Det finns inte inbyggt i våra DNA. Visst, 90% av alla miljardärer under 30 på jorden har ärvt sin förmögenhet, men arvslagarna är sociala konstruktioner. Att vara miljardär är att vara juridiskt förmögen, precis som att ha ett juridiskt kön är att vara juridiskt det könet. Det har ingen nödvändig koppling till biologin. Vi kan bestämma att det finns en koppling, att det ska finnas en koppling, men bara det att vi pratar om juridiska kön och biologiska kön visar att de inte är synonymer. Sen kan man tycka vad man vill om det. Vi betraktar varandra utifrån de kön vi antar att den vi betraktar har. Inte utifrån vad det står i passet eller vad som finns i någons underkläder. När manligt ges högre status än kvinnligt, till exempel högre lön eller oförklarligt, oproportionerligt stor del av talartiden på mötet på bostadsrättsföreningen, så är det inte kuken i sig som får den högre lönen och den ohämmade känslan av att ha rätt att ta upp andras tid, utan det är att personen betraktas som en man. Kuken är underförstådd. Den behöver inte finnas där. Att bli behandlad som en man handlar mer om att antas ha en kuk än att faktiskt ha en. Kön, könsroller och syn på sexualitet som bryter mot normer har varit en del av popmusiken så länge det funnits popmusik, eftersom popmusiken i sig är revolt mot normer och ungdomlighet. Okonventionell, ifrågasättande, livsbejakande, även när den är deprimerande och Joy Division. I bluesen och jazzen fanns bögar, flator och transpersoner ofta närvarande i sångtexterna när de framfördes på hemmaplan. Men när den skulle ut till vit medelklass kunde det uttalade inte längre vara uttalat, utan fick istället bli outtalat. Därför är det inte en uttalad kuk utan en underförstådd kuk som Long Tall Sally har i den version Little Richard spelade in 1954 och fick sin största hit med. Ja, den sålde mer än hans ännu mer homosexuella Tutti Frutti, som väl idag är den större klassikern av de två. Men kanske att han sa det outtalade lite väl uttalat i Tutti Frutti. Han döljde det i alla fall inte i Sallys klänning.
Baby, yeah, baby, woo, baby, have me
Little Richard är en av de där artisterna som man med moderna ögon undrar hur i helvete ingen visste. Hiding in plain sight, garderoben öppen och publiken inbjuden i den. Men 1954 fanns det inte på kartan att killen kunde vara bög eller att han sjöng om transor. Inte om man inte redan visste, och då visste man ju. Transan var ett klassiskt skämt på teaterscenerna. Automatiskt jättekul när karar spelar kvinnor. Att göra en roll i drag leker med maktförhållanden och där uppstår skratt. Inte sällan skrattas det neråt åt kvinnor. Men att en man stod på scen som kvinna var också ett risktagande. Han klär av sig sin sociala status som man och klär på sig en annan social status och kan, om han vill, driva även med uppfattningen om det manliga. Transan är en komeditrop, alltså en färdigutvecklad, färdigförpackad punchline som publiken förstår utan att den behöver förklaras. Och så var det ofta även i musiken. När publiken 1969 skrattar när Johnny Cash sjunger A Boy Named Sue så skrattar de åt hur manligt och kvinnligt krockar. Cash sjunger den på fängelset San Quentin, bara män i publiken. Enda kvinnan i matsalen där han spelar är Johnny Cash fru June Carter. Låten är en berättelse om en pojke vars pappa lämnar honom och hans mamma när han bara är bebis. Men eftersom pappan vill få en manlig son ger han honom namnet Sue. Kjell Silverstein som skrev låten tar ett enkelt countrybeat och en enkel melodi och en förrädiskt enkel text och gör något stort av det. Cash förstår det när han säljer låten, och han säljer låten perfekt. Säljer texten perfekt. För männen i publiken skrattar först åt det löjliga i att en man heter Sue och att han måste slåss för att visa att han är man, för det är viktigt att vara man. På resan mellan barndom och konfrontationen med sin pappa i Gatlinburg i mid-July, när han är väl över 30, börjar pojken hata sin pappa som tvingat på honom det kvinnliga, och Cash och publiken skrattar allt mer åt det absurda i hur mycket våld som är inbyggt i vad det är att vara en man. Det här är alltså en publik som till allra största del består av män som straffas för att de har använt våld på ett sätt som inte accepteras av samhället. Och Boy Named Sue undersöker de sociala aspekterna av att vara en man. Det finns inga kvinnor i låten efter att mamman försvunnit ur historien efter att ha nämnts i den där första meningen. Det som är kvinnligt är namnet. Resten handlar om att vara man och hur intimt det är förknippat med våld. Cash förstår och publiken förstår. Och under ett par minuter är de skrattande våldsbrottslingarna på San Quentin 1969 mer inne i genusvetenskap än en hel årskull på Södertörn 2024. Det Cash gör på San Quentin är ännu mer imponerande om man tänker på att det är första gången han spelar låten för publik. Bandet hade inte spelat den innan. Carl Perkins som spelar gitarr improviserar hela tiden. Visst, han skrev Blue Suede Shoes, men det är sologitarren på A Boy Named Sue som är hans största bedrift. Cash har texten framför sig på en handskriven lapp från Silverstein. Han fick den på flygplatsen när han skulle kliva på planet till Kalifornien.
Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. It seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue, how do you do? Now you gonna die. Yeah, that's what I told him. Well, Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, well, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that bad.
Kjell Silverstein var en helt otrolig låtskrivare och textförfattare, en av de största. Också barnboksförfattare, skämtecknare och dramatiker. Nästan alltid använde han humor för att tränga djupare än han hade gått att tränga utan humor. Han kunde inte sjunga, vilket såklart är lite av en nackdel om man vill bli rockstjärna. Han lät andra bilda och vara med i hans rockband Dr. Hook and the Medicine Show. A Boy Named Sue är ett mästerverk som undersöker det manliga, och i den använder Silverstein av sina egna erfarenheter från Korea, där han under protest tvingades kriga. Han lyssnade på jargongen om hur fienden beskrevs som omanliga bögar, framförallt som kvinnor. Rollfiguren Klinger i tv-serien MASH bygger löst på vad Silverstein ljög om var anledningen till att han skickades hem från kriget. Hans andra riktigt stora hitlåt är också den en genuslåt. Inte om manlighet utan om den passivitet som förväntades av kvinnor. Om en kvinnas drömmar om att bli förverkligad genom män. Om hur hon nästan men inte fullt ut förstår att det inte går. Lucy Jordan i The Ballad of Lucy Jordan har allt. Hon har fått sitt sagoslut redan. Hon är försörjd, hennes hem är perfekt, hennes barn är självgående och hennes man verkar vara en schysst kille. Men hon är inte en aktiv del av sitt eget liv. Livet händer henne. Det är inte hon som händer livet. Och en dag inser hon det. Att det inte kommer att hända något. Allt rasar. Hon är 37 och hennes liv är slut. Och det har inte ens börjat. Han har skrivit om det en gång innan när han skrev Loretta Lynns Hey Loretta, men Lucy Jordan har inte Lorettas förmåga att sticka iväg. Loretta gick för att rädda sig själv, men Lucy Jordan stannar kvar och väntar på att männen ska hämta henne. Miljonären som blev blixtförälskad och rymmer med henne, kaptenen på piratskeppet, vem som helst, någon med en mans manliga driftighet, och till slut blir hon hämtad av män, inte de män hon drömde om, men ändå. Marianne Faithfull får det ändå verka som att sagan får ett lyckligt slut. Och det kanske den får.
In a sports car with the warm wind in her hair.
Det är 10 år mellan Boy Named Sue och The Ballad of Lucy Jordan. 1979 behöver man inga omskrivningar längre, i alla fall inte i alla musikstilar. Diskon förändrade allt, punken förändrade allt, glamrocken förändrade allt. Det var knappt ens rebelliskt när David Bowie var androgynast av de androgynaste och sjöng sin Rebel Rebel eller låg i långklänning på omslaget till Hunky Dory. När Kinks sjöng Lola så var det inte så mycket att Lola är en man som är det provocerande, utan att Ray Davies skiter i vilket eftersom han blir förälskad i Lola oavsett vad han har under klänningen. Scorpion spelar hårdrock och där är det svårare att bryta könsrollerna, men Klaus Meine har inte några problem med att ragget i He's a Woman, She's a Man lite överraskande har samma könsdelar som honom, och det sjungs utan att maskera det i humor. I AC/DC's Carry Me Home blir Bon Scott så imponerad av att transan han först tror är en brud kan dricka mer sprit än han kan, så att han glatt ger transan oralsex eftersom killen i klänningen uppenbart har god smak vad gäller män. Även den mest manliga musiken var öppen för förslag. 1994 blir ingen upprörd över att Blur gillar girls who want boys who like boys to be girls who do boys like their girls who do girls like their boys. Det är okej så länge man tycker om varandra. Men det som fortfarande skavde, det som fortfarande skaver, är de män och kvinnor som inte nöjer sig med att ta på sig rollen och tillhörande rekvisita som det kön deras biologi gör att andra vill att de ska hålla sig till. Det som fortfarande gör ont är de som inte accepterar att biologin skulle få sätta ramarna. Vi människor låter inte naturen bestämma över oss. Vi ändrar naturen. Vi har insett att naturligt inte är rätt. Det är därför vi gör verktyg och mediciner och så. Att ställa oss över naturen är inget konstigt alls. Det är bara ytterligare en dag där vi gör det vi gör bäst, att räcka långfinger åt naturen. Ändå är det något som skaver med könen. Det är inte så konstigt egentligen. Fram tills för 100 år sedan var män och kvinnors roller i ekonomin olika. Våra kroppar är olika, så därför skapar vi roller där män gör saker som blir bättre av att vara längre, starkare och lite mer dum i huvudet, medan kvinnor gör annat. Det behovet finns inte längre. Industrialiseringen och kapitalismen har tvingat fram genom konkurrens en ekonomi där produktionen till stor del inte längre behöver vara könsuppdelad. Och plötsligt finns det utrymme att ifrågasätta rollerna, identiteterna. Kombinera det med de medicinska möjligheterna att göra om våra kroppar, så har vi ett helt nytt läge vad gäller kön i vår mänskliga utveckling. Man behöver inte gilla det, men det är så det är. Tänk, så är det så att delar av ökningen av biologiska kvinnor som inte ser sig som kvinnor beror på den allt mer otidsenliga könsrollen att vara kvinna, att den faktiskt suger. Tänk, så är Lucy Jordan 1979 inte så avlägsen ändå. Man skulle kunna ändra samhället såklart så att det inte suger att vara kvinna, men kollektivism är så 1900-tal. En som inte var rädd för det svarta, mörka och provocerande rätt i ansiktet med kraft och nakenhet var Lou Reed. Det går inte att vara så brutalt saklig, poetisk som han var utan att tappa popmusikens musikaliska kärna. Bara Lou Reed har klarat av det. Reed var konstnär och han levde sin konst kompromisslöst. Många har försökt. Många har tagit sig an de ämnen Reed skrev om, men de har antingen snurrat in sig i poetiska övningar eller onödigt progressiv musik. Reeds storhet var att han klarade av minimalistiska texter och minimalistisk musik och med dessa förmedla stora och komplexa känslor och förståelse. Han struntade genom sin karriär nästan helt i vad som var det kommersiellt smarta draget att göra också. Vilket innebär att varje gång han stod inför ett stort genombrott så valde han att göra något helt omöjligt. Nu har jag er uppmärksamhet eftersom ni köpte singeln Satellite of Love, så varsågod, här är Metal Machine Music, en dubbel LP med bara rundgång från elgitarr och 7 Marshall-förstärkare. Hans föräldrar skickade honom till mentalsjukhus för att han skulle få elchocker mot att bli bög när de upptäckte att det inte hjälpte att be till Gud om saken. Det här skriver han om i låten Kill Your Sons. Efter elchocker och utskrivning hamnar han i New York 1965 där han träffar John Cale, och de tror att de kommer kunna bli framgångsrika låtskrivare eftersom de är övertygade om att framtidens kommersiella succéer stavas atonal musik med texter om att ta heroin och få gulsot. Det visar sig att de har fel. Men de har tillräckligt rätt för att vara så pass fel på rätt sätt att Andy Warhol får upp ögonen för dem, och de blir en del av hans kombinerade ateljé och orgie Factory. Reed och Cale blir husbandet, vilket utvecklas till The Velvet Underground. På Factory träffar Reed de människor han sjunger om i Walk on the Wild Side. Låten släpptes 1972 när det fortfarande var förbjudet att sjunga om homosexuella och transsexuella på radio, men på något sätt fattade ingen utom Norge att det är en låt som måste svartlistas. Norge har koll på det, lusekofter och koll på vad som är bög och inte bög. Det är Norge det.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. banjo, never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Reed var inte homosexuell, inte heterosexuell heller, ganska bisexuell. Många av hans relationer var med transkvinnor, några med män och de mest långvariga med kvinnor som fötts som kvinnor. Han beskriver hur han mer och mer accepterar sina attraktionsmönster på skivan Transformer där Walk on the Wild Side finns. Men att han accepterar den han är gör det inte lättare för de som går under runt omkring honom. Fyra av de fem personer han sjunger om i Walk on the Wild Side var döda 20 år efter den kom ut. Joe D'Alessandro lever fortfarande. Det är han som är Little Joe i låten. Och det han och Lou Reed hade gemensamt är att de kunde vara dem de var och älska den de älskade och ha sex med den de åtrådde och bli sedda som den de var i sina egna kroppar. D'Alessandro är bisexuell och också han öppen för transpersoner på båda hållen, men han såg sig, precis som Reed, som en man och hade kroppen som matchade det. D'Alessandro var inte bekväm med manlighet som koncept, men som man gör det inte så mycket. Inte om man hittar rätt sammanhang. De andra i Walk on the Wild Side är människor som föddes som pojkar. Några av dem hatade sina egna kroppar så pass mycket att de dödade den. Och inte bara det att de hatade sina kroppar, de insåg att andra hatade deras kroppar också. I alla fall när de försökte få dem att bli mer som det de tyckte att kropparna sa att de skulle vara. I New York 1972 var självmord den näst vanligaste dödsorsaken för transkvinnor. Att bli mördad var den vanligaste. Reed skrev inte bara om transpersoner såklart. Första skivan med The Velvet Underground har låtar om överdoser, bondage, sex, heroinköp, skillnaden mellan att festa på heroin och amfetamin, en intensiv kärleksförklaring till heroin och hur överlägset det är alla mänskliga relationer, om att vara kvinna som bedöms enbart för utseende och uteslutande för hur sexuellt åtråvärd du är, och nästan alla låtarna innehåller monotont violaspel från John Cale och ofta monotont sjungande från Nico, sångerskan Lou Reed motvilligt lät komma med i bandet eftersom Warhol ställde det som villkor för att låta dem spela in skivan. The Velvet Underground och Nico pressades i 1000 exemplar och det tog drygt ett år att sälja slut på upplagan. Nu är den eftertraktad eftersom omslaget ritades av Warhol och signerades av honom. Candy came out on the island. In the back room she was everybody's darling. but she never lost her head, even when she was giving head. Andra versen på Walk on the Wild Side, Candy är Candy Darling, The Island är Long Island, hon blev 29 år gammal, hon dog 1974, lymfkörtelcancer. När hennes föräldrar trodde att hon var bög ville pappan mörda henne för att slippa skammen, men hennes mamma var progressiv och lyssnade på jazz, så hon tänkte att Candy skickar vi till kosmetologiskolan i New York, för där finns det många killar som trodde de var bögar, men egentligen bara gillar smink och heterosexuella innerst inne. Det ledde till att Candy kom på att det var enkelt att se ut som någon som fött som en kvinna, så det började hon göra. Det ledde i sin tur till att hennes pappa faktiskt försökte mörda henne, och det förklarade hennes mamma att det måste hon ju faktiskt förstå. Candy förstod bara att hon måste fly. Hon tog tåget till city, till en helt annan värld. Fick höra talas om en doktor som kunde ge sprutor som skulle kunna få hennes kropp att vara lika mycket kvinna som hon visste att den borde vara. För att finansiera hormoninjektionerna prostituerade hon sig, och hon upptäckte att det var många män som betalade extra för att horan har en penis. 1964 var hormonbehandlingen ny, experimentell. Att den kunde ge cancer antog man, men man visste inte hur stora riskerna var. Men Candy tog risken, chansen, pratade öppet om det. Precis som Lou Reed blev hon upptäckt av Andy Warhol, och han tyckte hon var den vackraste kvinna han sett, och det tyckte han tills han träffade Nico. Han gav henne filmroller, han gav henne pengar, han gav henne också rollen som musa. Hennes uppgift var att inspirera de manliga konstnärerna, och hon fann sig i det ett tag. De målade henne, de fotograferade henne, de säljer henne. Mick Jagger från The Rolling Stones tänker att hon behöver en vit riddare som kan förverkliga henne, och han tar hennes hand och hon håller den hårt och intensivt en vecka 1967 innan han släpper taget och låter henne falla, och hon faller hårt. Han skriver en låt om henne. Hon bryr sig inte. Citadel heter låten. Är från Stones försök att göra en Sgt. Pepper. Their Satanic Majesty's Request. Och den är inte den sämsta skiva Rolling Stones spelat in, men den är inte bra, och bandet sitter i fantasykläder som inte ens hade fungerat på ett Sagan om ringen cosplay i Nässjö, och bara hjälpligt på någon vikingavecka i nordvästra Skåne som plågas av interna strider om runor och pengar och sån skit. Mick Jagger har en strutformad svart hatt med en måne på och ser jävligt nöjd ut där han ler på omslaget. Han lovade Candy något hon inte kan sätta orden på, men han släppte henne och hon föll. Vad det än var, så var det inte det som var löftet, och även om hon inte blir besviken på män längre, hon har lärt sig tillräckligt mycket om dem genom att bli slagen blodig av sin far och våldtagen av torskar som anser att de har rätt till henne, hon har inga förväntningar, så är det ingen av dem som använt henne som en vara och sedan sålt henne med sig själv glatt leende med en jävla Gandalf-hatt på huvudet.
Yeah.
Andy Warhols Factory började som en dröm för Lou Reed, men han börjar känna att Warhol själv tappar sin skärpa som konstnär. Warhol står still, slutar utforska möjligheterna han har. Är mer intresserad av att försvara bilden av Warhol än att utmana den. Reed tycker att konstnärer som slutar ta risker samtidigt slutar vara konstnärer. Andy Warhol som social konstruktion snarare än en som dekonstruerar det sociala. Relationen med John Cale kraschar också, inte på grund av bristande konstnärlighet men olika syn på det. Cale tycker Reed är lika ovillig att ta risker som Reed tycker Warhol är. Reed tycker att Cale kan fara åt helvete med sin fioljävel. The Velvet Underground fyller Cales plats med Dog Jule och han tar med sig en helt annan sorts konstnärlighet än den Cale hade. Framförallt kom han utifrån, han var inte en del av Warhols krets och han var mer rock'n'roll än avantgardistisk stråkmusiker. Candy Darling kan inte heller se Warhol som ett skimrande geni längre. Hon såg 1968 inte den motkulturens motkultursrevolutionära Da Vinci som Warhol såg i sig själv. Nej, hon såg en ganska medioker snubbe, kanske lite över medel. Hon är lite mer imponerad av Lou Reed. Reed hade om inte annat ingen bild av sig själv att upprätthålla. Ingen visste vem han var, ingen hade hört talas om honom. De pratar, har mycket gemensamt. Han lovar inget. Han skriver en låt. Doug Jule försjungar den, vilket skapar en distans mellan författare och det han författar om som låten faktiskt vinner på. Reed fick tjata på honom att han skulle sjunga den. Kanske Reed behövde distansen, precis som låten behövde den. Reed förstod Candy mycket bättre än vad Warhol eller Jagger gjorde. Han har lyssnat på henne. Orden tar en upplevelse, gör den generell utan att göra den opersonlig. Minsta möjliga antal ord, precis som det ska vara med Reed, och de träffar helt rätt. Det är makalöst, som en jävla käftsmäll. Han förklarar Candy och han förklarar skillnaden på kropp och kön och han förklarar smärtan. Ord som säger mer än hur många statens offentliga utredningar som helst eller hur många vetenskapliga studier eller artiklar som helst, och de borde vara obligatorisk läsning för alla som någonsin har med människor att göra. Men Lou Reed frågade inte Candy om han fick skriva Candy Says innan han skrev och spelade in den. Han har inte någon fantasy-Gandalf-hatt på skivomslaget, men han tog henne och han sålde henne som poplåt lik förbannat utan att fråga om samtycke. Candy says I've come to hate my body and all that it requires in this world. Candy says I'd like to know completely what others so discreetly talk about. Det kanske inte är förbjudet att skriva poplåt utan samtycke, men det kanske borde vara det, eller inte. Den manliga konstnären behöver inte bry sig, och Candy Says är fantastisk. Candy dör den 21 mars 1974. Hon skriver ett avskedsbrev och i det skriver hon att hon dör uttråkad. Hon har varit uttråkad i 5 år minst. Hennes föräldrar kommer inte på begravningen. Hon har pratat lite med dem på slutet. Inte förlåtit, men pratat. Men de vägrar gå på begravningen om hon inte begravs med det namn hon fick när hon föddes. Och Candy begravdes som Candy Darling och ingen annan. Och det får man i alla fall säga om Lou Reed, samtycke eller inte. Både Warhol och Jagger använde det andra namnet, det första namnet. För Reed var hon aldrig någon annan än Candy. Candy I've come to hate my body and all that it requires in this world. Candy says I'd like to know completely. Show.